Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då säger vi välkommen till Vi måste prata till Gustav Sund.
Tack så mycket. Tack, tack.
Som presenterar sig själv som skolgårdslärare.
Det stämmer, det stämmer.
Och har en stor following på Facebook just under skolgårdsläraren Gustav Sund.
Precis.
Och jag har sett lite av dig, men du skrev bland annat du delade en fantastisk text om ungar som bränner broar innan lov, som fick mig att bara, den här killen måste jag prata med.
Precis, jag delar i och för sig alltid innan lov, jag delar den sen jag skrev den första gången, för att skolans värld är ju så lik, det liksom, det händer samma saker på varje termin, avslutas någon gång. Så att jag tycker att jag kommer nog alltid dela den så länge jag lever, tror jag.
Ja, det kommer jag med från och med nu.
Det verkar behövas, tänker jag.
Så är det. Men vi backar tillbaks. Vem är du?
Jag är 41 år gammal, förstelärare i fritidspedagogik på en skola som heter Glömstaskolan i Huddinge kommun. Jag har tre barn. Jag bor här i Huddinge. Och har jobbat i skolan sedan 2003. Så 17 år är nu. Har jobbat.
Ja, det är fantastiskt. När någon säger 17 år sedan, då tänker man så, ja, men det var typ 95. Fast det är det inte längre.
Precis.
Trivdes du i skolan när du gick i skolan? Var det en självklarhet att stanna kvar, så att säga?
Alltså, jag var ju så här, jag var ju lite jobbig som unge, för att jag var både rapp i käften, smart och gjorde lite som jag ville och var jävligt snabb. Och hade ju väldigt bra betyg också, så att, ja. Ja, men jag kom bra överens med de lärarna som förstod mig, tror jag. Och vissa tyckte jag bara var asjobbig och såg mig som ett hot i klassrummet. Eller någon som liksom ifrågasatte saker och frågade saker på fel tillfällen och så här.
Så att, jag relaterar till allt utom de höga betygen.
Ja, nej, men både ja och nej, tror jag. Alltså, det var väl lite, jag kommer ihåg att det var ett lärare som deklarerade för mig att jag ibland fick straffbetyg. För att de visste att jag kunde mer, men jag bara la mig på så här bekväm nivå. Liksom. Och sen var det ju lärare som liksom, ja, träffade, eller så här, som hör av sig så här, hört av sig efterhand och så här, ja, men hur har det gått för det och sånt, så att det är highs and lows liksom. Men ja, nej, men jag tog mig igenom det, tog mig igenom institutionen, som min farsa brukar kalla skolan.
Gick du direkt från alltså gymnasiet till högre lärarstudier och sen tillbaka till skolan, eller har du jobbat på riktigt, håller på att säga?
Nej, alltså jag var lite så här, jag bodde i Västervik då, och sen så insåg jag att jag hade någon tjej, så skulle vi flytta till Västerås, tyckte hon, och sen så flyttade vi dit, och då var jag tvungen att ha någon försörjning och så här, så då läste jag pedagogik A på Örebro universitet, och sen så tyckte jag att det där verkar jävligt spännande alltså. Mm. Vet att min farsa sa till mig sen inför jag skulle, han tyckte liksom att ja, men det är klart att jag ska plugga vidare liksom. Men då sa han, stryk allt skit du inte gillar liksom. Stryk allt det, och så ser du vara kvar liksom. Och sen så blev det väl det kvar. Och sen så gjorde vi slut, jag och den här tjejen. Och då sökte jag väl lite på MOFO, och så kollade jag lärarutbildningar, och så fanns det något så här. Jag kom ju in på, nu ska vi se, SO-lärare och lärare i fritidshem eller fritidspedagog som jag är då, och fick litteraturförteckningen här. Då var det 5 böcker om stenar om man skulle bli SO-lärare som man skulle läsa. Då kände jag att, fan, jag vill inte ge någon 5 böcker.
Geologi och grejer.
Jag vet, det verkade bara så här, men det här fixar inte jag. Men lärare i fritidshem eller fritidspedagog, barn- och ungdomspedagog, verkade jävligt kul. Så då ringde jag kompis och bara, hej, kan jag bo hos dig i 3 år? Ja, men när kommer jag? Jag kommer imorgon. Ja, men visst, kom. Och sen bodde jag där.
Sådana kompisar ska man ha många av.
Ja, absolut. Det är rätt bra.
Det där är, ja. Alltså du låter lite, jag känner igen mig mycket i det du säger.
Ja.
Det låter, du är lite liksom spretig, kan man säga det?
Det kan man säga. Det skulle nog andra säga om mig.
För just det din pappa sa, ja, just det din pappa sa där. Ja. Alltså skit i det du inte är intresserad av.
Ja.
Den möjligheten finns ju bara när du kommer liksom upp på högskolenivå egentligen.
Absolut. Absolut.
De spretiga grabbarna, och så här, jag brukar hålla mig till grabbar för det är de jag begriper mig bäst på.
Mm.
De har ju inte det alternativet i högstadiet där det kanske börjar alltså där en eventuell ADHD dyker upp, alltså när hormonerna kickar in.
Nej, precis. Men det är väl lite därför jag har valt att infiltrera skolan genom fritidshemmet som då råkar befinna sig. Vi är en egen skolform, men vi liksom samverkar och tillhör skolan på något sätt. Så att, men det här mellan 8 och 2 som kallas skoldag tyckte jag väl var så halvkul. Så jag började för 10 år sedan och gick ut på, tänkte att skolgården, där är ingen som kan komma och säga åt mig vad jag ska hitta på. Men jag kan det fältet, jag kan liksom ungars informellande varande väldigt bra, så att ja, jag tänkte att här ska jag bygga en verksamhet, och min rektor skrek av lycka, hon bara ja, för det var ingen som ville ha den biten liksom. Men vi hade pratat om någon så här utepedagoger, men alla bara tittar ner i marken, du vet, lite som så här när det är föräldramöte, bara vem kan vara ordförande, eller så här, vem kan skriva protokoll, eller vem kan bli klassförälder, alla bara så här zonar ut. Lite den.
Tok osynliga.
Ja, men typ. Så jag och en kollega gjorde det för en snart 12-13 år sedan. Så vi bara startade upp. Och sen gick det ju jävligt bra liksom. Vi tog första lunchrasterna och byggde upp en verksamhet. Och en liten bod på skolgården. Och började låna ut grejer liksom. Och hålla i aktiviteter. Och framförallt så var vi ju där. Var ju samma personer där varenda rast liksom.
Mm.
Vilket var jävligt tryggt för ungarna.
För när jag, alltså... Det hette ju rastvakt när jag gick på mellan- och högstadie.
Exakt.
Och det var ju oftast en liksom lärare som var uttvingad på rasten. Alternativt någon sån som jag blev 10 år senare, någon arbetslös 20-åring.
Ja, men
som fick spela innebandy med dem.
Samma begrepp som man använder för internerna på så här hall. Man är vakt på en rastgård. Liksom. Det är ju så sjukt. För att det är en pedagogisk verksamhet och det är barn som är små människor som håller liksom på... lär sig allting om hur man ska vara som människa och testa det väldigt mycket. Så det är ju den platsen och den arenan där liksom alla de här som kallas för värdegrunden och sånt omsätts. Allt det som står i både läroplan och skollag, det omsätter ju ungarna. Inte så jättemycket i klassrummen, men de omsätter ju på rasten, vilket jag märkte ganska tidigt. Så att säga. Så att det var ju, jag upptäckte ju massa saker väldigt tidigt där, att det finns ju, om man säger så här, i skolbyggnaden i alla olika sammanhang så är det ju någon som har mandatet liksom, det är oftast en vuxen så där. Men på rasten så är det ju inte riktigt så, då är det ju inte de snälla barnen som liksom äger mandatet så här. Så att det återtog jag väl lite ganska snabbt där. Det tog ju, svårast var ju fotbollsplanen, det tog ju liksom 3 år att få mandat där, men jag inser att det största behovet av liksom tydliga, trygga vuxna är ju på skolgården. Och kommer alltid vara, har nog alltid varit egentligen. Men så att jag började jobba där helt enkelt och fortsatt med det.
Ja, för i alla sociala sammanhang så finns det ju någon form av hierarki.
Ja.
Och om det då inte finns vuxna där för att sätta ramarna, då kommer någon annan sätta ramarna, och det kan bli lite vad som helst.
Det kan bli väldigt mycket vad som helst. Det har jag ju lärt mig att se, och är väldigt duktig på att känna alla sådana potentiella sådär, som vill ta mark och vill bestämma. De känner mig. Jag känner alla, vi har väl en 847 elever. Jag känner ju alla knaspellar och knaspellerinor på hela skolan. Liksom, och alltid gjort.
Kan det vara så att du ser liksom på dem såhär, 90 sekunder innan det eventuellt skulle bli stök?
Oh ja. Jag fångar upp en sån om dagen liksom. Jag vet. Och då kanske jag redan har varit och pratat med dem, gått in i klassrummet liksom 20 minuter innan rasten börjar och ta ut dem och säga, ska vi prata med dig? Då kommer de ju lunkande liksom. Så tar jag dem och snackar igenom dagen när de har garden nere liksom. Så att det bygger ju mycket, så ingången är ju alltid att jag har liksom ett tillitskapital med de här ungarna som jag alltid bygger upp över lång sikt. För jag vet att jag någon gång så kommer det gå snett, och då kommer jag få användning av det här verktyget. Liksom. Så att de säger ja, absolut, jag följer med och så snackar vi. Det gör de ju för att de går ju inte clinch med mig liksom. Det är inga ungar som gör det liksom. Det har hänt någon gång sådär, men väldigt sällan, för att de vet någonstans liksom, utan att de kan inte sätta ord på det, men de vet att jag vill dem väl liksom. Jag vill att de inte ska hamna i en massa skit, och de vet att det brukar gå bra. Det gick ju bra förra gången när han hjälpte mig liksom. Så att det handlar ju mycket om det. Vuxna man kan lita på liksom.
Och det måste vara över tid, som du säger. Alltså det måste vara samma
Du
vuxna hela tiden. Det duger inte med olika, ja, men som jag sa, olika arbetslösa 20-åringar direkt från lumpen och någon trött rökande syfröken.
Nej, men det är också det som är så här skolans lite dilemma, att man sätter dem med minst utbildning och minst erfarenhet på de ungarna som är absolut mest komplexa liksom. Det säger sig självt liksom. Det är som en, ja, jag vet inte, det gör man ju inte med ingenjörer om man säger så. Om man ska bygga något jävligt komplext, då sätter man ju inte 20-åringen som praoar på så här, få ihop det där sista komponenten i ett kärnkraftverk. Det skulle inte gå så bra liksom, tänker jag. Nej. Men man gör det gärna i skolan liksom. För att det är skitsamma, det är ändå barn. Men det brukar inte slå så väl ut liksom. Eller så gör det.
Nej, och det där,
det kan vara olika.
Ja, alltså det beror ju på, men risken är ju större att det skiter sig. Jag är ju själv dampunge och ut och pratar om det. Och jag vet ju att, jag brukar beskriva som att, jag brukar ta fordonsliknelser. Alltså vi med ADHD, vi är motorcyklar, vanliga människor är 740s, autisterna är tåg. Liksom, att det är så.
Absolut.
Och när vi med ADHD, vi kan kryssa mellan, vi är mycket snabbare, vi är smidigare. Men går åt helvete när vi har fått upp farten, då hamnar vi väldigt långt bredvid vägen.
Ja, jo.
Och vi är väldigt oskyddade också. Så just, ja, men som du säger, det kan gå bra.
Nej,
men det finns,
precis. Där är jag väl jävligt bra kartläsare om man säger så. Jag säger, ja, jag kan sitta i 320 km/h med vänster, höger, vänster. Med väldigt små medel med de här ungarna. Liksom. De vet. Jag behöver inte använda så mycket språk. Jag är väldigt så här icke-verbal. Liksom. Jag kan ju bara snegla på någon unge eller peka åt något håll. Liksom, eller bara så här. Och sen så, jag kan vinka till dem och titta på dem. Och sen är det så att de kommer ju alltid till mig. Jag behöver aldrig gå fram till ungarna. Det är väl också en sån här ganska, lite sån här, du kommer till mig, jag går inte, söker upp dig. Jag tänker inte springa och jaga, utan du kommer till mig, och det gör de ju. Så att det är lite som en kollega sa en gång i tiden, att du är som så här, Cesar Milan, han som hundar fast med barn. Så här, jag bara, vi pratar om det här med energier liksom, när hon går in i ett rum. Bara, varje gång du kommer in i ett rum, alla bara så här, allas axlar bara går ner. Jag bara, för det är för att vi går in med lite olika energier. Du går in som så här, tjoho! Det kan du göra om du driver nattklubb, men du kan inte göra det med barn liksom. Det går inte.
Nej.
Du måste.
Och sen ser ju ungarna också, även om det kanske inte är medvetet, framför allt de som har liksom känselspröten oskyddade hela tiden. De märker ju om en människa är genuin eller inte. Det går inte att blåsa dem. Glöm det. Och försöker du blåsa dem, då har du inte en chans och bygga upp förtroendet igen.
Nej, det är därför vuxna höjer rösten, för att man misslyckas. Det är alltid ett misslyckande, tänker jag. Alltså, det är ju, och det är ju också lite känsliga sådär, att prata med lärare runt om i Sverige som jag gör. Att sådär, alltså det är vi som är, vi har ju världens potential. Vi kan ju bara slipa våra verktygslådor och göra den bredare liksom, helt enkelt. Vi måste ha en bredare palett att använda oss av. Vi kan ju, och det är ju lite balt när man upptäcker det som pedagog, vilket jag gjorde ganska tidigt sett, alltså mitt sätt att vara är ju det som styr liksom. Alltid i 100% av situationerna är det som styr, och vissa lägen är det inte lönt att gå in i, då får man bara vänta ut liksom. Det går inte att gå in och försöka tala en unge i vett när den är i tokaffekt. Det går inte att göra med vuxna, det går inte att göra med människor överhuvudtaget. Det är bara så här, men när kan man ta, ja, men man tar väl som med andra så här, när det är läge liksom. Så att
Och har man då byggt upp det här, pratar jag med föräldrar också, att, ja, men som i lumpen, en plan gör du när du är varm, trygg och torr.
Ja.
Inte när du liksom börjar flyga kulor runt huvudet. Då är det fel ställe att börja planera. Då ska det bara genomföras.
Ja.
Så sätt er med barnen hemma, prata igenom. Det kan vara efter att det har gått åt helvete någon gång.
Precis.
Och så här, nu vart du så här arg igen. Hur vill du att jag ska göra när du blir så arg, för att vi inte ska behöva byta dörr i köket igen?
Precis. Nej, det där är ju också, men det är ju också min, min liksom ambition, tror jag, att med mig själv så här, alltså, som förstlärare så är det folk sneglar på hur jag gör. Det är ju en titel som är när man är ja, extra exceptionell i sitt yrke, då kan man få den titeln jag har. Det tyckte väl någon att jag skulle ha. Så att jag, men jag jobbar ju med det som är, som inte riktigt går att, vad ska man säga, alltså förhållningssättet är ju liksom egentligen det som avgör. Sen kan man göra tusen olika, men det finns ju inget, finns ju ingen mall, gör den här aktiviteten, gör så här på lektionen. Det finns inga sådana, då får man jobba med det som jag kallar för förhållningssättet liksom. För det är det som avgör. Sen är det liksom, medlet är någonting annat, men folk förväxlar det där ibland och tror att det finns det här ultimata liksom, jag vet inte, magiska formler. Och det, nej, förhållningssätt säger jag. Alltså det,
sättet. Men det här, förstelärare i fritidspedagogik, jag, alltså innan jag började researcha dig idag så visste jag inte ens att det fanns.
Nej.
Hur gammal är den? Så när sattes det systemet i rullning?
Ja, det var väl samma. Det är ju många kommuner som inte ens har det. Min titel skapades ju lite för att jag blev headhuntad till den skolan. Och sen läste de mitt CV och tyckte att, men fan, du ska ju vara förstelärare. Du ska ju liksom bygga upp ett förhållningssätt på den här skolan med de här pedagogerna som du har.
Och det är alltså att man leder de andra och delar med sig.
Exakt. Ja,
men det påverkar inte det du gör med ungarna, utan det påverkar hur du förhåller dig till kollegorna.
Ja, absolut. Det är väl att jag driver utvecklingsarbetet av både fritids och den verksamheten jag gör liksom på skolan. Så där. Och sen dela med mig av andra i kommunen. Och sen så har jag ett sidouppdrag, eller alltså jag har ju en bisyssla som innebär att jag har sen, det gjorde, började jag ju med innan jag fick det här jobbet då, att jag åkte runt och föreläste. Det fyller ju ett jävla behov alltså. Det är ju liksom, jag är ju sjukt uppbokad och vilket är svinkul, vilket är jävligt kul alltså. Så att jag är ute och far, nu har det varit lite lugnt där, men jag har kört mycket digitala grejer liksom. Så att, ja men jag är väl rätt sådär efterfrågad. Det finns en USP, jag har hittat en USP, så kan man säga. Alltså såhär, hur är man som pedagog på en skolgård? Hur gör man över tid? Och där har jag ju fördelen att kunna se på alla mina ungar så här, men hej, du ska vara här, du kan känna dig trygg, vi ska vara här tillsammans i 9 år liksom. Så att jag är ju rätt avslappnad med en mängd saker och ting och har ju det sättet att kanske se på barn så här. Men vänta, jag ser en unge, så ser jag så här, om jag ser 9 år framåt liksom, och då behöver inte jag bry mig så mycket och gå in i detaljer och pilla, utan jag ser en människa som är ung, som är under utveckling liksom, och inte är klar, utan det är saker och ting. Så jag kan dutta och fippla lite på vägens gång och liksom, i väldigt nära förtroendefull relation med den här eleven liksom, styra åt rätt håll.
Är det alltid samma målbild då? Alltså, jag kan tänka mig så här, komma in på gymnasiet, målet måste ju vara med i spel någonstans. Eller är det, hur individualiserar du målbilderna för eleverna, framförallt de som har det tufft?
Jag tror att det blir en produkt av att man vill komma till min skola, för att jag kan i alla fall komma med på raster, för det är jävligt kul, och då spelar vi tennis och då gör vi det här. Jag kan gå till Gustav och Julia som min kollega heter. Det är också så här, vi skapar liksom en slags trygg liksom, en trygg, bomullsvaderad liksom härlig stämning på skolgården som gör att ungarna vill gå upp på morgonen och gör att de vill komma dit i stora drag. Och det är ju också inte bara vi som gör, utan det är också en norm som vi har skapat mellan ungarna, att det är bra stämning där många ungar oftast som inte, ja men unga med MPF, det är ju där de oftast misslyckas, men de ungarna är ju, ja, men jag har ju någon så här som har anpassat studiegång. Han är ju ute, du vet, och tar på sig inlines och cyklar med inlines runt på skolgården. Så här.
Okay.
Det är hans grej liksom. Eller så sitter han och gungar, eller så jobbar han och så här, snurrar andra barn på gungorna. Liksom. Han är ju jävligt, ja, det spretar åt alla håll. Men det finns en plats där han får lyckas liksom, som kanske skulle vara den platsen han misslyckades på mest, tror jag. Så att det är ju spännande att jobba med.
För det är det farliga, tycker jag. Alltså de här grabbarna som får lära sig i skolan att de inte kan något.
Precis.
Det är, ja, nu blir jag lite känslosam här. Jag känner ju igen det där. Det var ju där jag hamnade liksom. Det var ju lärare som jag kanske inte sa rakt ut att det kommer att gå åt helvete för. Men jag såg ju att de tänkte det.
Ja, och jag tänker ju typ precis tvärtom. Jag bara tänker att alla tror att du inte kan ett skit, men kolla här. Sen är jag ju bra på att se, för många unga med NPF har ju också jävligt bra, alltså kroppsgenetik. De är duktiga, men de får inte höra det för att skolan är så liksom endimensionell, liksom att det är så här, det handlar om att sitta still på en stol och plita ner någonting på ett papper. Men jag kan jobba med helt andra saker, med så här, gymnastikmattor och. Men jag hade ju senast nu en unge som är helt bananas, men liksom alla stod och hejade på honom och åker ner. Han åker snowboard. Jag har köpt på loppis en snowboard. Han var den första som klarade att åka ner för hela backen på snowboard. Du vet. Det var hela backen skrek. Alla barn bara skriker liksom. Och så han vart ju så här, han är ju sånt som alltid låter. Han vart ju så här helt röd i facet och vart lite så här, var inte van att få så mycket bra positiv feedback från alla kompisar i olika stadier. Men det kommer ju han bära med sig. Det gör att han kommer ju alltid tillbaka till mig. Det är sådana ungar. Får man dem att lyckas och känna sig jävligt så här, bra, duktiga och kunniga som människa, kompetenta, då återvänder de liksom. Och det är bara att jobba med.
Och sådana ungar, alltså så här, vi har ju inte pratat innan vi
Nej.
satte på räck här. Ja, i 2 minuter och testa ljud. Men jag ser ju den här killen framför mig. Jag känner ju igen, jag har ju också sådana ungar. Nu jobbar inte jag i skolan längre, men
Nej.
jag vet vilka de är.
Ja.
Och du vet, om vi kunde låta bli och ha sönder fler sådana, så har vi liksom, alltså vi har ju en armé av potentiella brandmän där till exempel, eller bärgningsbilskillar.
Ja.
Alltså sådana som bara löser saker. Kanske inte på precis rätt sätt, men nog fan blir det, nog löser de uppgifter om de får den.
Ja, och jag tror att skolan är lite för snäv i sin syn på vilken kunskap som behövs i framtiden. Alltså vi
Ja.
behöver sådana som är jävligt snabbtänkta och kan ändra sig och kan vara flexibla och liksom. Nej, men så det är väl min stora grej, tror jag, att jag får dem att känna sig lyckade liksom, och att de faktiskt kan saker och ting. Det känns som en viktig grej liksom.
Men lyckas du hela tiden eller?
Nej, man går väl på några nitar ibland sådär, men då slickar jag väl i såren kanske lite grann, och sen så tycker jag det är hela tiden. Men det är väl lite självförvållat. I och med att jag hela tiden är på jakt efter sådana ungar som inte funkar, så blir man ju rätt bra på att, alltså jag har en jävligt stor verktygslåda för sådana liksom. Så att vissa har ju tänkt så här, man går hem och bara, fan, hur ska jag få den här ungen att tycka om mig, eller liksom tycka att jag är en bra person? För då tycker de att jag är en bra person, då kan jag börja jobba. Men jag kan inte börja jobba om vi inte tycker om varandra liksom.
Nej.
Så att där har jag väl lyckats många gånger, där jag inte tror att jag ska lyckas liksom, över tid, och väljer olika strategier och går och pratar med dem när det är lugnt och liksom så här. Jag tror att det här att jag inte ger upp liksom, det är en viktig, man får hitta någon form av konsensus till slut liksom. Där man börjar sakta. Och ja, jag har väl varit en sån unge själv, där man är jävligt taggig mot vuxna liksom. Man har en jävligt så här, ja, man har mycket taggar, man vill liksom inte lämna mig, fast man egentligen vill där innerst inne att någon ska bry sig liksom. Men man visar det på ett omvänt sätt, och det kan jag liksom lite någonstans se igenom. Jag är rätt bra på att så här, med någon form av fingertoppskänsla vänta ut det där liksom, och så här. Sen kommer ju de och söker upp mig och pratar med mig, och då kan jag vara lite så här, låtsas vara lite avvaktande. Så att det är ju ett mänskligt spel mellan eleverna och mig. Men framförallt är det alla elever som är runt, för det är det ju alltid. Jag menar, 89% är ju ganska normalfuntade. Men alla de ungarna ser ju att jag kan jonglera såna unga med en hand. Det är ganska starkt, har jag tänkt på senare tid, att så här, ungarna är ju trygga med mig, för de vet att jag kan hantera även den där knaslisan eller den där knaspellen, och är liksom trygga med det. Och det skapar i sig en jävligt stark trygghet, tror jag. Att man är en liksom lugn och tydlig ledare för alla ungar på något sätt.
Men hur ska vi få en sån till dig, som dig, till varje skolgård då? För det känns som att det skulle behövas.
Ja, det är väl lite det jag håller på med. Det är därför jag är ute och föreläser. Jag håller på med det i säkert 6 år, 5-6 år. Det jag pratar om är liksom genomgående 2 timmar. Hur ska vi som vuxna förhålla oss till barn på skolgård? Liksom? Och vilka unga finns det? Och jag pratar liksom lite. Jag går inte in på diagnosen, men jag pratar lite typungar. Liksom. Ni har alla en sån här unge, ni har alla en sån här unge. Så här. Den här ungen gillar liksom förutsägbarhet, den gillar tydlighet, den gillar att veta vad som komma skall. då kommer den tillbaka liksom. Och, ja, nej, men det, jag gör väl mitt där kan man säga. Och bevisligen det, så alltså,
ja. Där är det ju spretigt, för som du säger, det är olika typer av ungar. För det du beskrev nu, det är det värsta jag vet. Alltså en sån dag vill du så här, vet jag vad som ska hända, då blir det ju tråkigt.
Ja, ja, ja.
Så min stam får man ta hand om på andra sätt.
Jag tror att ramverket är viktigt, att det är liksom, man vet vad så här, men jag kan gå dit. För de här ungarna, om jag ska vrida lite på det och bara säga så här, en som du som tröttnar, det blir mer så här, det kommer inte fucka upp igen för mig, utan jag kan så här, gå dit, jag kan vara med på det där. Fan, där får jag inte stryk, eller där hamnar jag inte och slår någon. Det är väl mera det, att jag tycker att det är jävligt viktigt för att bygga en verksamhet som är liksom inkluderande, där det finns sammanhang där man bara vet så här, men jag kan gå hit. Och för finns det ingenting, det är oftast det där tomrummet och de här mellanrummen som, det är där skit händer liksom.
Ja, tråkighet är min utlösande faktor för att det ska bli skit, eller vad?
Exakt. Men tänk att du går in på Gröna Lund. Du går ut som barn och så ser du Gröna Lund. Så är ju min skola varje dag. Det finns alltid och det finns 3, 4, 5 grejer att göra som är jävligt kul. Och ungarna är ju, de springer ju som målsökande missiler till allting. Vi går ut en timme så där och liksom förbereder och bygger olika miljöer, gör olika grejer som vi vet så här, att det här, nu kommer de fastna här. Det är lite kul när jag har studiebesök, för då förklarar jag så att nu kommer 30 ungar kommer springa dit, nu kommer springa 25 dit, nu kommer springa 3 där. Här kommer de vara knasunga som ni kommer se vem det är direkt. Men han kommer tycka det är skitkul, för han vet vad han ska göra. Han kommer stå vid den här stolptennispinnen och köra tennis liksom. Och där kommer jag vara lite närmare. Alltså det är ju lite kul, för det blir som ett skådespel. Det är det jag menar med att det är tryggt för dem, att man känner igen sig, att det finns saker och ting. Men det finns ganska många olika saker att göra, och det är lite under förändring hela tiden så där. Det puttrar på. Det finns en balansgång mellan liksom utmaning och trygghet liksom. Jag känner igen ramen, men det förändras inom det. Det attraherar väldigt många ungar tror jag. Så att
För ett av de större problemen jag ser med skolan nu är att framförallt med de som du kallar knasungar då, som jag säkert är, eller var en, eller är en. Det finns en tendens att man skjuter det problemet framför sig tills det hamnar på någon annans budget.
Exakt.
Man försöker bara hantera och contain kallas det när man spelar amerikansk fotboll. Man försöker liksom att hålla det så att inte någon får stryk eller dör eller så. Ungen ska vara i skolan, för då får vi skolpeng, så det spelar ingen roll vad han lär sig, och sen blir det någon annans problem. Och sätter inte skolan i samarbete med föräldrarna naturligtvis gränserna innan puberteten, då kommer någon annan bli tvungen att sätta gränserna efter puberteten, och då kan det vara polisen.
Ja.
Och det är bättre om någon som tycker om ungarna sätter gränserna än att polisen gör det.
Precis, och det är lite det jag menar med det här nioårsspannet. Det är så mycket enklare. Vi hade ju, jag började på skolan för 4 år sedan, och då fanns det ju redan 7-8-9. Där var många av dem tyvärr rätt körda. Alltså, det går inte att komma in då och bara hej, hej, hej. Några lyckades jag med, men där var det några som jag liksom inte, jag nådde inte fram, för att det har gått så lång tid, och man har i en nystartad skola kommer ju alla någon annanstans ifrån, och då har man kanske 5 skolmisslyckanden i bagaget, så man har liksom man är redan på väg ut för, och där kände jag väl, det var lite jobbigt att se alla de där eleverna som man kände så här, det där kommer inte gå bra liksom. Det kommer inte landa väl liksom. Men nu är de liksom utfasade, så att de som går i nian nu, de hade jag liksom i 4:an, 5:an. Förstår du? Jag ser ju det lilla barnet där, och de är så här, hej hej, vinkar lika glatt som de gjorde för 5 år sedan. Och det är liksom, våran skadegörelse sjönk väl liksom med 70% bara för att, du vet, de känner sig trygga, men jag är hemma här liksom. De har en tillhörighet, men de första kullarna, de hade ingen tillhörighet liksom. Och det är väl det värsta som kan hända när ungar inte känner sig hemma eller, utan är vilsna liksom. Så, som ja, förort för på har 70-talet liksom. Att varför slog de sönder centrum? Ja, men man känner inte igen sig. Det här, vi har bara blivit hit tryckta liksom. Vi bara är här. Det finns ingen identitet. Så att, men mycket riktigt, som du säger, så är det ju väldigt mycket lättare att vända ett potentiellt skolmisslyckande i de första åren, i förskoleklassen, i 1:an, 2:an, 3:an. Alltså får man dem på rätt köl där, då kommer de ju inte märkas sen. Men att börja senare, om det är kört i högstadiet, ja, då blir det ju inte gymnasiet. Och där, Där finns det jävligt mycket studier på hur framförallt illa det går just nu för killar i svensk skola. Alltså killar är och just, ja, men som jag sa på nyheterna häromdagen, med liksom, det finns en stark kohärens mellan liksom icke-slutbetyg i nian och hamnar i kriminalitet. Liksom. Den är ganska stark, den liksom, kopplingen. Så att, det är väl också någonting att, att man jobbar för att få dit dem och få dem att känna sig trygga. Och det finns alltid någon vuxen typ som jag som morsar på dem varje dag när man kommer. Och man kan pejla av lite, hur är läget idag? Är du trött? Har du varit gamat hela natten? Och så garvar man lite och så snackar man. Och sen går de in till skolan och får de en bra start. Liksom. Istället för att det finns inget. Liksom. Så att det är väl bra. Jag jobbar väl någon slags mellanskikt liksom, med alla ungar. Vilket är ballt.
Du nämnde tillhörighet där också. Alltså ja. Jag har en teori om att vi som har problem då med att skapa struktur i våra egna liv graviterar mot ställen där det finns en tydlig struktur. Och det finns ju några sådana. Så du har ju, jag trivdes jättebra i lumpen till exempel. Det var helt fantastiskt.
Ja.
Det var liksom, någon bestämde schema vart jag skulle vara, vad jag skulle ha för kläder och vad jag skulle göra. Och så var det bara göra det efter bästa förmåga och ja. Så fick man mat.
Ja.
Ja, det var ett jävla drömtillvaro. Egentligen skulle jag varit kvar där, men jag fick inte tillräckligt bra betyg där heller. Samma sak inom i princip all blåljusverksamhet. Vi är ju gjord för det, om vi bara liksom kan överleva skolan. Ja. Men problemet är att det är ganska höga intagningskrav där hos polisen, brandkåren, sjukvården. Medans Hells Angels, de har helt andra intagningskrav. Och där får vi göra det vi är... Alltså där får vi vara bäst på att vara värst på en helt ny nivå. Och då blir vi bra på det också. Och så får vi strukturen och fri tillgång till motorcyklar och sprit och snygga brudar. Alltså det är klart det är lockande.
Precis. Nej, men där är
så
jag
vi som
väl...
samhälle måste tillhandahålla fungerande, konstruktiva strukturer för de här grabbarna. Annars kommer någon annan göra det.
Ja, det håller jag med 100% om. Alltså att det måste finnas snabbare ingångar för såna ungar. Alla kanske inte ska läsa på universitetet. Alla kanske inte ens ska läsa gymnasiet. Men man kan jobba någonstans. Man kan göra någonting. Man kan bidra med någonting.
Nej, men att gymnasiet ska vara studieförberedande rakt över är vansinne.
Ja, det kan jag också. Jag kan vara lite så här kluven där. För att såklart man ska kunna förändra sig. Men då finns alltid komvux. Man kan alltid läsa upp det. Men man ska inte liksom ruttna och skita i det. Så tänker jag. Det ska ändå finnas någonting.
Nej, men det borde finnas någon sån här lär dig betala räkningar och ta ett körkortlinjen.
Ja.
Och så bara får du jobba på McDonald's eller köra budbil eller ta taxikort. Och så blir du liksom en fungerande del av verksamheten istället för att du ska gå 3 år till och med lärare som tycker att du är dum i huvudet.
Ja, men det kan jag... Sen är det också en ganska ojämställd grej, för jag menar hur många från det hemifrån? Det är ju rätt många barn som inte får det där hemifrån. Hur betalar man räkningar? Hur gör man när man söker ett jobb? Hur gör man när man gör det? Det vi går ju mot tyvärr en utveckling där skolan från att ha varit en av världens mest jämlika liksom, till att det är ganska ojämlikt i skolsverige just idag. Liksom. Det är en stor andel som går vidare på grund av att ens föräldrar är högskoleutbildade och vet hur man gör och kan fippla in dem på rätt ställe. Och framförallt bara att de kan liksom konversera och kan liksom föra sig. Och men det finns en tyvärr väldigt stark, och där tänker jag att skolan ska ju vara den utjämnande faktorn, vilket den inte riktigt är idag. Alltså. Den är snarare den utslagande faktorn.
Kul att du tar upp det, för det där har jag lite problem med faktiskt. På något alltså ideologiskt eller vad jag ska säga. Alltså jag tycker att skolan ska hjälpa folk att bli bättre.
Ja.
För är det så att den ska vara utjämnande, det betyder ju att de som har det lätt för sig får en sämre utbildning än vad de skulle kunna ha.
Ja. Nej, dåligt begrepp. Jag backar den.
Det är inte ditt, det står ju i läroplanen också. Det är det som är problemet. Alltså låt de som är smarta bara läs så mycket ni kan. Åk och ta Nobelpris. Anställ mig. Det är lugnt. Det behöver inte vara så att alla ska inte få samma utkomst. Liksom.
Nej, men det finns ju en väldigt fin formulering som är så här att man ska hitta sin unika egenart och därigenom någonting fint. Men jag gillar det här med den unika egenarten, att det är skolans uppgift att varje unge ska få någon form av orientering till när man kommer ut på andra sidan. Så här, men det här verkar passa mig. Men den ramen är ju snävare. Samtidigt som tjejers betyg blir bättre och bättre. Det ser vi ju inte så mycket av tyvärr i samhället dock. Men det är ju liksom normer som styr det. Men just nu så är jag nog mest orolig. Och forskningen kring det är nog mest orolig kring killar. Liksom. Vad mannen, liksom, vad finns det någon plats för mannen? Jag menar, ett utanförskap kostar ganska mycket pengar.
Det kostar väldigt mycket pengar. Mycket mer än att ha en vad ska jag säga, förstelärare på skolgården.
Mm.
Alltså det är sjuka summor om det skulle liksom skita sig riktigt, vad HVB-hem och fängelseplatser kostar.
Ja, bara hemmasittare eller sjukskrivna som vi börjar få.
Ja, ja.
Liksom,
eller folk som inte checkade. Jobbar.
Ja, folk som inte jobbar. Ja, det kan man med. Så att där tycker jag någonstans att man borde liksom anpassa, sänka kraven. Eller inte sänka kraven, men bara hitta andra former. Det behöver inte vara, alla behöver inte ha. Den är lite hög, den tröskeln in till att komma in i någonting. Liksom. Jag menar, det ser ju bara på, tänk när jag var så här, man kunde ju bara släntra. Lite sådana här historier som ens föräldrar har, liksom att så här, nej men du vet, ja, man fick ju lägenhet, de kastade ju lägenheter över en och man bara gick in där och tog ett jobb. Jag tycker att det var sådana, jag bara gick in och tog ett jobb, det var sommarlov, fan. Sök jobb inom så här, äldreomsorgen, det var bara gå in, nej, jag vill jobba, Gustav, jag pluggar, ja, du börjar måndag, ja, fine. Men det där är, jag vet inte, jag tycker att trösklarna har blivit högre, det är liksom. Och skolans trösklar också är ju liksom, jag har ju tre barn själv, de sliter ju, vet. Jag lallade ju mig igenom större delen av skolans liksom, skete vissa, men så här, kemi, vad gjorde jag med dem? Men vi slogs med, rulla ihop de här böckerna och bråka med dem i hallen typ. Det är det jag minns av fysik och kemi liksom. Jag var inte där, men jag menar man klarar sig i alla fall på någon märklig vänster, vilket jag tycker.
Och jag lärde mig spränga saker, vilket kanske inte var samhällsekonomiskt bra heller.
Nej, nej. Ja, men det gick ju att göra. Det gick ju liksom att glassa igenom på ett annat sätt än vad det gör idag. Alltså det är ju liksom, du ska kunna problematisera och diskutera och liksom formulera det på ett helt annat sätt än man behövde i 1+1=2-skolan som jag gick, tycker jag.
Ja, och jag tror att vi går bort, att vi gör bort oss där lite, just det här. Att det blir... För att ta ett Jan Björklunds ord, det kanske jag citerar minst, men alltså, det blir flummigt, så tydlighet. Ja. Jag har en annan lärare som jag ska intervjua, eller den har intervjuat, men det var den som inte blev någonting på det. Men han hävdar att man ska liksom få levla upp i skolan. Han skulle vilja stryka åldersklassindelningen.
Ja,
ja. Ja, men ska du in på lågstadiet, eller ska du in på mellanstadiet, ja, men då lär du kunna alfabetet, annars får du inte börja fyran.
Ja, ja.
Vad tror du om den? Nu slänger jag en teori i knät på det här, men vad tror du om ett sånt upplägg?
Alltså skolan är ju en väldigt snäv organisation, och det är ju, om man besöker en skola idag, då finns det ju, ting där som bara har funnits sedan 1972, bara för att det är liksom en ganska gammal, det är mycket som man bara gör för att man har gjort det och för att det funkar liksom. Sen är jag ju inte så här. Jag jobbar ju och verkar i skolan, men verkar kring de mjuka värdena liksom. Och se till att det blir bra ungar som kommer ut på andra sidan. Så att jag är inte, vilket är ganska skönt. Jag skulle inte vilja vara en betygsättande lärare eller liksom, vara liksom låst av så här, kunskapskrav och liksom sådana grejer och sitta och sätta betyg. Och det verkar. Och det, jag ser på mina lärkollegor att det har blivit jävligt mycket tyngre bara på de senaste 10 åren. Liksom. Det har bara ökat och ökat och ökat, och det ska vara mer tester. Liksom, och bara, jag vet inte, vad är nyttan? Liksom.
Nej, jag såg att du delade en text från rektor Linnea idag, va?
Ja, det kanske var det. Ja.
Med en önskelista om liksom, så här, låt lärarna vara lärare, sluta, ta bort administration och liksom återrapportering. Och de skrev att så här, men någon på fritids får fylla i en utvärdering av en elev en gång i veckan. Ja. På fritids? Liksom bara, va? Nej men sluta, vad håller ni på med? Vi måste ju höja upp statusen på läraryrket så vi får så pass bra lärare så vi inte behöver kontrollera dem, vad de gör varje dag, utan lita på att det kommer ut. Om du får ut bra ungar ur ändan på rasten, så ska ju lärarna få ut bra kunskap ur ändan på lektionen.
Exakt.
Det är deras jobb.
Ja, ja, precis.
Då duger det liksom inte att du kan komma in på lärarlinjen på universitetet med ett högskoleprov på 0,2. Jag är skeptisk till om det blir bra då.
Ja, men jag tycker det är lite så här av professionalisering tyvärr, när man måste gå in och styra och mäta och liksom göra för mycket sånt. De har ju tagit bort, jag snackar inte om Finland, men Finland är så här, men det är ett land där de har väldigt hög status, alla som jobbar i skolan. Mycket på grund av att lärarna har en jävligt hög autonomi och det är svårt att bli lärare. Du liksom måste plugga i 4-5 år. Det är svårt att komma in, men då får du ju best of the best. Och de har samtidigt en av världens liksom mest jämlika. Det spelar ingen roll om vilken kommun du söker till i Finland. Det är ungefär samma meritvärden. Så, alltså runt om i Finland. Men som man kollar på Sverige, då finns det så här, det kan ju liksom vara dubbelt så mycket i snittbetyg om du är i den kommunen eller om du är i den kommunen liksom. Så det tycker jag är lite märkligt, men det är ju mycket på grund av att, sen byter de inte liksom. De har, det är Finland, Japan och sen typ Indonesien tror jag, där man har liksom, där skolväsendet styrs av sådana som kan skolan, inte så här politiker som byter var fjärde år och viftar med någon flagga för att det är liksom populistiskt. Så att det är också att vi ständigt ska liksom, vi är utsatta, ja, precis som sjukvården också, att det är så här, ja, det här är ropet nu liksom. Så svänger alla dit. Det finns ingen kontinuitet och det är framförallt inte kontrolleras och styrs av sådana som är mest kunniga inom området tyvärr. Vilket jag kan tycka är lite, där behöver man snegla mer på sådana länder som, men fan, hur de lyckas? Ja, men just det, skolan får, det handlar inte om det rött eller blått som styr hur skolans väg tar liksom, utan det är mer att skolan håller sin linje och är liksom, don't touch it liksom, låt oss vara i fred, låt oss göra bra översikt liksom, i och med att vi jobbar i så långa liksom 20-årsspannet med utbildning liksom och ungdomar som blir större, så nej.
Jag hamnade på en grillfest på en ö med en finsk lärare en gång. En jättetrevlig tjej i 55-årsåldern. Och så, ja, vi hade druckit lite vin och så började vi prata om just, jag pratade om mina föreläsningar och hon pratade om skolan i Finland. Och så till slut sa hon, Emil, vet du hur vi gör? Nej, vi lägger oss 5 år efter Sverige, för ni experimenterar hela jävla tid. Och sen plockar vi in det som har funkat för er.
Exakt. Ja, men de är, jag säger det, de är lite... Ja, det är spännande land alltså, Finland. Alltid lite bättre.
Ja, alltså min teori är att de tvingades bli vuxna under andra världskriget medan vi slapp det, så vi är i puberteten nu.
Ja, men alltså det är också det man säger, jag såg på, men det var Ekonomibyrån när de pratade om så här, världens mest välmående folk. Ja, men i finnar, man bara Finland. Men det är för att de så här, ja, det är bra. De är ganska nöjda, så det är bra. Det kunde ha varit värre, för att vi hade krig här för några år sedan. Liksom, när hade vi 300 år sedan. Vi har ingen aning om sånt. Vi är bara så här, allt är hemskt. Svensken är lite, jag vet inte. Det är mycket, mycket ångest liksom, som inte behöver vara där. Finnar de inte, ja. Det rinner in i taket där, men det är lugnt. Det kunde ha varit värre.
Ja, det kunde ha brunnit istället.
Ja, precis.
Nej, men Sverige, alltså jag återkommer ofta till World Value Survey där vi är liksom ute i hörnet, samtidigt som svensken tror att vi är någon slags medelmedborgare på jorden. Och bara, det är vi inte. Alltså vi är extremister. Vi är mysextremister, men vi är ute på kanten. Kontra resten av världen. Vilket osökt leder mig in på nästa ämne. För du jobbar ju i Stockholmsskola och där antar jag att det är ganska många människor från resten av världen som dyker upp.
Ja.
Du skrev något här som var hemskt att läsa. Vissa barn vill ha en ny cykel, andra vill att morden i deras område ska upphöra.
Precis.
Är det liksom, det är verkligheten för några av dina ungar?
Ja, det finns ju områden där gängkriminaliteten har tagit över liksom. Eller inte tagit över, men den är väldigt påtaglig. Så att ja, så är det ju. Jag har ju en sån...
Hur är de barnen liksom? Alltså de måste ju vara... Det är en annan approach.
Nej, men det är väl de mest fina och absolut mest snälla. Man ska inte jämföra barn med barn, men jag tycker att det, sen jag jobbade ett tag i en innerstadsskola, där var det liksom, där såg väl föräldrarna mig på någon slags, som någon slags serviceinstans, och du vet, ja, men jag har minsann läst en forskningsavhandling här och jag vet det här, och man till slut fick man bara säga, men vet du, du får lita på mig här, jag är med ditt barn mer än du är, så att du måste kunna lita på mig här, så fick man säga. Men jag tycker att med barn med en annan bakgrund än svensk, föräldrarna är jävligt tacksamma redan ingången, så att liksom, så lyssna på Gustav, de ser nog på mig på ett sätt som att så här är min biljett för att det ska gå bra på ett helt annat sätt. Det finns en oerhörd vördnad och en tacksamhet från både barn och föräldrar liksom. Sen har vi en del nyanlända också som svassar omkring och kommer in där, och liksom det är kul att få in dem fort på skolgården. De kommer ju snabbt in. Det första man gör när man är liten och kommer till ett nytt land är att man lär sig inom lek. Liksom. Där finns ju jag i det. och får in dem jävligt fort och förstår grejer. Och de har fått lånekort och kan låna grejer och kan leka. Och jag ser att det mår de ju jävligt bra av. Liksom. Och sen går det 3 år, sen så bara, just det, du är därifrån, ja. Så pratar de perfekt svenska. Liksom. Det går fort. Det går fort för dem. Vilket jag tycker är ballt. Men det är väl ett tvärsnitt av Sverige i min skola, skulle jag säga. Det är liksom, några är lite bor i villa, några bor i lägenhet, några är från ett annat land från början, eller föräldrarna är, några har kommit ganska nyligen och, ja, men rätt olika liksom. Rätt olika, som ett tvärsnitt av Sverige.
Hur ofta får du förklara typ det du har gjort idag, vad du gör för föräldrar? Du sa att det kom någon innerstadspappa med någon studie där. Men jag kan tänka mig att så här, man på rasten sköter väl sig ungarna själv. Attityden finns kvar. Så trodde jag det var.
Nej, alltså jag tror att väldigt många av föräldrarna på min skola. Jag är väl kanske den mest välkända personen, tror jag, på min skola. I och med att jag har fått pris 3 gånger och sådär. Så att det är ju, de är ju nog väldigt stolt. Många följer ju mig också och gillar jag skriver. Och liksom läser ju mina texter. Och jag skriver också våra veckobrev och sådär. Många vet exakt vem jag är för att deras unge vet exakt vem jag är. Liksom. Och alla unga vet vem jag är. Så att jag har ju sällan behövt förklara vad jag pysslar med. Snarare kan jag stå och berätta lite så här om grejer vi gör. Nej, men de tycker nog att jag är en ganska fantastisk person för deras barn. Liksom. Så att det... Nej, men det var väl lite på mitt förra jobb tyckte jag att det fanns en annat sätt att se på skolan som en slags... Ja, men du vet, någon slags serviceinstans som banken eller så här, som ICA liksom. Att man säger, ja.
Du lämnar in en sak och skulle få ut en annan i andra änden.
Ja, absolut, absolut. Här är de mer liksom, nej, men väldigt mer chill om någon har ring. Jag var ju så orolig om någon ramlade och slog som inte våra jobb kunde vara ibland liksom. Så det var så här, ja men hur kan ni som skola tillåta? Och jag funderar ju mycket över sådana där grejer, för jag jobbar ju väldigt mycket med att barnen ska få vågas grejer. Liksom. Alltså bygga självkänslan både liksom mentalt men även fysiskt. Liksom. Så att det är många barn som börjar i våran skola. De slår sig rätt bra så här, första 2-3 veckorna. Sen så gör de inte det. Liksom. För att vi tillåter ju helt andra saker. Det är ju åk till en grannskola liksom, 3 kilometer bort. Som är så här, där har de massor med regler. Så här, nej, de får inte göra volter. Och får inte klättra för högt. De får inte... Vi har inte så många inten. Liksom. Vi har mer så här, klart du ska göra det, prova det. Eller så här, hur tänker du nu? Ja, men jag vill prova det här. Ja, men hur kan vi göra det säkert och göra det bra? För att de åker skate, de åker inlines, de åker cykel, så här, you name it. Men vi har väldigt få olyckor. För att de lär sig ju liksom. Det finns ju sådana här, de här säkerhetsförbundet med cyklar. Att man, så här, du vet, man åker till någon tom yta där det är koner. Ska du zigzacka mellan koner? Våra ungar, de zigzackar mellan varandra. Alltså, de lär sig på riktigt så här, när de är 16 år.
Men det är mycket bättre. För det är det de ska göra när du... Alltså, när du övningskör med bil, så övningskör du ju med bil i trafik.
Exakt. Jag har exakt samma sätt att se på det. Så jag menar, när 6-åringen kommer från förskolan, eller som man säger då, dagis. Du vet, de är 6 år. De har varit på så här 80 kvadrat med 3 vuxna. Så kommer de till min skolgård som är 10 000 kvadrat. Och det är liksom 800 andra barn. Men det första de gör, bara, här är ett lånekort. Här är ett helt förråd. Här kan du låna massa saker. Jag lämnar in det och säger hej, jag vill ha en skateboard. Det första veckan, du vet, jag kan ju inte... röra med en millimeter. De skulle låna allt. Och det är de älskar är så skateboard och inline. Så du vet, de ramlar och slår sig. Men det spelar ingen roll. Sen kan det där, vet. De är 6. Och det är vissa skolor som skulle säga, nej, men de kan, 6-åringar får inte göra det. Och de får, men det är klart, de har ju längtat efter det här. Klart som fan de ska få göra det. Så att där är ju... Det är ju ett sätt att förhålla sig till barn som också så här är lite samma. De är ju kompetenta. De kan ju grejer liksom. Låt dem få prova
på. De förstår ju
det.
Saker. Och så måste de ibland lära sig genom sina egna misstag. Man kan inte bara förklara för dem.
Nej.
Min 6-åring har en sjö på skolgården. Alltså en riktig sjö.
Ja.
Och den är spännande med is nu. Och där springer min 6-åring på dagarna.
Ja.
Men jag litar ju på det. Alltså jag har pratat med deras fritidspedagoger. Jag litar på dem. Nej, de här reglerna har vi på sjön. Ungar, ingen har drunknat än. Skolan har funnits i 20 år.
Ja.
Så bara, nej, bra. Så det var typiskt om min dotter då skulle vara den första. Men det hoppas jag ju inte.
Ja,
men jag vill... Ja, pratar du?
Nej, men kör. Du hade någon tanke?
Jag hoppar ju fort mellan tankarna. Jag stör mig på hur skolan porträtteras i politiken. Alltså i den politiska debatten. För jag tycker det stämmer inte överens med mina erfarenheter. Både som har jobbat i skolan och har... Jag var i skolan ibland också när jag gick där och har ungar i skolan nu.
Ja, men berätta mer om det, utveckla det.
Nej, men jag vill återkoppla till det du pratade om med gängen här. Ja. Alltså det känns som att det finns ena sidan säger så här, men vi måste ha mer förebyggande åtgärder, och andra sidan säger vi måste ha hårdare tag mot de kriminella. Och sen finns det ingen gråskala mellan det.
Nej, det kan jag bli galen på också. Det kan jag...
Alltså vi behöver fler av dig och fler poliser. Det är liksom ingen snack om det. Och så räknar man på så här, ja, men det kommer kosta det här. Ja, men vad kostar det om vi inte gör det då?
Ja, men precis. Nej, men jag håller
det,
med.
Det är liksom ett land i botten om vi ska hårdra det.
Ja, men det är för politiker vill vinna val. Och då hittar man på olika starka värdeord som så här, hotet. Eller liksom. Det är väl en ganska klassisk position att man målar upp ett fiktivt hot. Och så ska de bli rädda och så röstar ni på oss. Men vi kommer hantera det här hotet. Liksom. Men det är ju våra barn som växer upp. Samtidigt så har vi en skola som man gärna spar in på, man kallar för effektiviseringar runt om i hela Sverige, och det effektiviseras liksom och det slimmas och så tar man bort någon för att budget ska gå plus minus noll, men, och det görs ju rätt vitt och brett runt om i Sverige liksom.
Ja.
Och det ger ju konsekvenser.
Det man gör är att man för över kostnaden i slut på liksom kriminalvården eller missbruksvården eller vad vi kan, frivården, polisen. Får ju ta hand om det som inte det som, alltså de som du inte lyckas nå, eller de som inte har någon som dig,
ja.
De kommer ju hamna, någon kommer ju få ta den kostnaden någon annanstans. Ja. Det är fortfarande skattepengar.
Nej, men jag kan ju också bli galen på att skolan porträtteras i media av folk som inte jobbar i skolan. Liksom. Och det är väl lite det jag genom mina texter vill återerövra. Liksom, att så här, kolla här, såna här grejer kan fan hända i skolan. Och det gör det varje dag. Liksom. Skolan är inte utför, utan det är en jävligt bra plats. Och jag tycker så här, ungar fan har aldrig varit så snälla som idag. Och så kan så jävla mycket grejer om allt möjligt. Liksom. Det är ju... Jag tycker väl att, jag menar, elakhet och att barn inte är snäll. Ja, men det har väl barn, den har väl varit konstant, liksom. Herregud, liksom. Ibland vill man måla upp samtiden som hemsk, men det är väl också någonting som man alltid har gjort, liksom. Att så här, nej gud, från och med Beatles, att det var hemskt att de hade hår. Liksom. Det är allt.
Ja.
Ja, men prata om så här fenomen som, ja, vad heter det nu då? Det här som man har på med Fortnite och allt. Det kommer alltid något så här, vi får ju moralpanik i Sverige så fort det kommer någonting nytt som är i barns populärkultur. Då är det så här, barnen leker det här! De leker och det lekte man så här, jag vet inte vad heter det? Det heter någonting nu.
Squid Game, tänker du?
Exakt, fy fan. Ja. Det var ju storm kring Squid Game. Och jag bara, alltså jag är ledsen, men det är barn som har... på ett eller annat sätt det här. Jag kollade på serien V när jag var liten. Vi lekte liksom serien V med människor som blev ödlor och liksom. Det är ju inget nytt fenomen, men vi kan ju inte liksom skuldbelägga barns sätt att så här, processa saker, för det gör de genom lek. Det är ju inte det som är felet liksom. Kom igen, men vi har ju en tendens i Sverige att få moralpanik över allting, och jag är ju med så här. Jag använder mig ju tvärtom av det. Så här, men okej, ska vi leka den här röda gröna lykten, då gör vi det liksom. Men det är inte, jag säger ju inte så här, gå hem och titta på den här serien när ni mördar varandra. Det är ju inte det jag säger, utan barnen vill ju leka leken. De har snappat det någonstans. De sållar ju bara, ja, pang, bom, ond, bråd, död. Och jag menar, jag fattar inte det där. I vissa lägen blir det lite väl.
Det är jättemånga som går omkring och är Sivert Öholm utan att fatta att de är Sivert Öholm.
Ja, absolut.
Och det... Men jag kollar tillbaks på ja, vad var du, 41?
Ja.
Ja, jag är 43. Mästerdetektiven Kalle Blomqvist, va? Ja. Där mördar de folk med arsenik.
Ja.
Mio min Mio, inte heller någon, alltså, så här. Det finns jättemycket läskiga grejer. Vad heter hon som varit rånad i Rasmus på luffen? Liksom? Pistolrånad i hemmet.
Ja, ja.
Det är inte så mycket värre än Squid Game. Eller vad, om Squid, jag har inte ens sett Squid Game. Däremot spelar jag Fortnite. Men det är alltså, unga har ju lekt krig i alla år.
Ja, ja. Och de kommer alltid gestalta omvärlden genom lek. Men vi kan ju inte skuldbelägga barnen för att de leker. Liksom. Det är det som blir så jävla skruvat, kan jag tycka, många gånger.
Ja, sen måste de ju leka någonting som är, alltså om de går i en skola med bara regnbågar och enhörningar och så kommer ut i verkligheten, då kommer de inte vara anpassade för det heller.
Nej. Nej, men det är någon slags dum förklaring, och det är också så här ett liksom, det är lite dömande sätt av barn. Jag gillar inte det perspektivet där man liksom går så här, nej men det här är fint och det här är fult, ni ska leka den här fina leken. Mm. Det, lek är lek. Lek kommer alltid vara lek. Barn kommer leka och kommer alltid leka i alla tider. Det är ett sätt att processa sin omvärld. Man snappar grejer snabbt på nyheterna. Jag menar, de lekte ju fan Bin Laden när det var på nyheterna.
Ja.
Snappade jag på skolan. Då leker de Bin Laden. För att det är någonting de snappar upp ur sin omvärld. Vi leker Bin Laden. Jag bara, ja, gör det. Lek Bin Laden.
Ja, och det går inte att bygga ett system där de inte får informationen heller. Det blir också kontraproduktivt.
Exakt.
Det är lite som det här när man skulle sluta räkna mål när de spelar fotboll.
Ja.
Ungarna hade ju stengolv på vad det stod i matchen.
Ja, ja.
Snacka om att skjuta fel åt fel håll. Det man skulle ha gjort var möjligtvis att ta bort tabellen.
Ja,
den
ja.
Var ju ointressant. Men vilka som vann matchen, det hade ju ungarna järnkoll på från 5 års ålder uppåt.
Ja, nej, men ibland går man in med fel insatser. Eller man förbjuder gärna och fördömer på ett sätt som jag inte gillar. Alltså. Man låter inte barn vara barn på ett sätt. Det kan störa mig på.
Nej. Om vi ska avsluta med att du ger 3 spontana råd till fritidspedagoger eller annan rastvaktsverksamhet. Nu ska jag inte jämställa med dem, alltså förstår du, de som inte har det.
Ja.
Men de som är med ungarna ute på skolgården. Hur ska de göra för att inte ha sönder våra barn?
Skolgårdsverksamhet. Först ska man, varje skola har ju ett gäng lärarfritidshem eller fritidspedagoger. Då tycker jag att man snabbt kontaktar sin chef och säger vi borde ha sån här verksamhet som han Gustav har där i Huddinge. Hur kan vi jobba med det i höst? För det brukar jag säga när jag föreläser. Liksom, att det finns ju alltid 2 på varje skola som skulle vara taggade. Och då måste man ju kanske skruva lite på deras tjänster på en skola med 100 anställda. Och det kostar ju ingenting. Liksom. Det är bara så här att man riktar om tiden som man har mellan typ 8 och 2 till att göra en verksamhet för 800 barn. Alltså det är ju såna grymma effekter liksom på en hel skolas trygghet. Att det finns någonting varje rast när ungarna kommer ut oavsett ålder. Liksom. Det är ju en ekonomisk investering. Och framförallt så, jag menar, vi har ju inte några höga poster på materialet. Ja, vi förvaltar alla grejer, liksom, ungarna. Vi lär ungarna att ta hand om det. Så att det är ju det är en ekonomisk investering på många, många, många plan. Alltså, att ha en sån verksamhet som vi gör. Så att men det är alltid huvudman som avgör det där. Så att jag säger att gå till rektorn och sen säger att hej, vi har en plan. Vi skulle ju vilja göra det här. Många rektorer säger faktiskt inte nej. De bara, ja, men vi kollar på det. Men man gör det på vårterminen nu som kommer liksom, så kan man snegla på det till hösten, så brukar jag säga. Och det är ju ofta efter jag har föreläst så är det så här, men nu har vi startat en grej i Boden här, eller nu har vi i Örnsköldsvik startat upp en, jag får ju ofta mejl efteråt så att de har dragit igång och ser, framförallt ser de ju effekten av att så här, kränkande behandlingsärenden går ju ganska drastiskt ner direkt första halv, det är ju första som händer, att så här, anmälningar kring kränkande behandling bara boom. Det bara rasar. Det bara försvinner. Vi har så här, men vi hade 30 stycken och så efter 4 månader vi har 3 i veckan kanske.
Ja, och bara den tiden som det frigör för rektorn eller när det är studierektorn som ska handha det, de har gått plus på den här verksamheten.
Ja, precis. Så att det finns någonting att hämta för alla, tänker jag. Nej, men grymt.
Det var 1 tips.
Ska vi ha fler tips?
Ja,
hur många ska du ha? 3 eller?
Ja, om du vill. Ja, 3 tänkte jag.
Satsa på sättet ni förhåller. Jag pratar igenom det ganska mycket på hur man ska förhålla sig som pedagog till eleverna. Det är liksom det som avgör. Det är mycket, mycket viktigare än att vi kör den eller den aktiviteten. Jag tror att förhållningssätt och liksom inställning till ungarnas varande är så oerhört mycket viktigare att man är överens om kontra vilken aktivitet vi gör. För det är bara ett medel att nå målet. Så att att man når en konsensus kring hur är vi kring barnen när vi är ute med dem är mycket, mycket viktigare. Det är väl tips nummer 2. Tips nummer 3. Var med barnen. Alltså det, gör man enkät. Jag brukar göra en enkät per år så här, kolla vad barnen vill. Och så är det så här. Får de skriva i fri text. Hur vill du att de vuxna ska vara på skolgården, kolon, då skriver liksom 9 av 10 var med oss. Och ibland så kan de inte riktigt, de skriver var med oss. Så att det vill ju alla barn. Alla barn vill att de vuxna är med dem. Var med och spela king, var med och spela fotboll. Stå inte och titta på barnen som att titta på akvariefiskare till akvarium, utan kliv in i leken, var med barnen. Det låter enkelt, men det är svårt ibland på många skolor. Men det ger ett enormt mervärde.
Mycket
värde.
Som har låtit bra framförallt när vi har pratat. Jag Så här, när de börjar klona folk, då börjar vi med dig. Vad så du vet.
Du är typ den sjunde som säger det.
Ja, vad bra. Då är jag också klonad. Och kan...
ja.
Nej, men gud. Nej, men du Gustav, tack för att jag fick prata med dig och tack för det du gör för ungarna.
Ja, tack själv. Tack själv. Tack för att jag fick vara med i podden.
Du, om man vill följa dig, hur hittar man dig då?
Jag finns både på Instagram och på Facebook. Då söker man på skolgårdsläraren och sen så ser man det. Jag har en Facebook-sida där jag skriver texter och sådär, delar med mig av olika saker. Så det är bara, följ mig på Facebook eller på Instagram. Där heter jag skolgårdsläraren.
Och gör det. Bara gå in och gör det. Ni som eventuellt har barn eller är intresserade av att skaffa det eller att barn överhuvudtaget ska må bra, följ Gustav och ställ krav på era skolor.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.